Ja, så ska vi inleda med bön innan vi börjar. Ja, kära Herre, vi kommer i kväll inför din allmakt och får höra om vad du har berättat om för allra första början. Om hur du har sagt till dina profeter vad som har hänt långt, långt innan människor har kunnat teckna upp någonting. Och också gett oss starka vittnesbörd från den tid när det inte finns mycket annat. Och det här är någonting som vi får begrunda och ber dig om hjälp att tro och ta emot. För det här är sådant som mänsklig visdom ofta föraktar och skrattar åt. Hjälp oss att barnsligt tro när du talar. Så att vi blir välsignade av det som du säger. Så att ditt ord får i allt visa framåt mot din frälsargärning genom Jesus Kristus. Och hur du har berett en härlighet, ett paradis som är ännu mycket härligare än det som Adam och Eva placerades i. Och det är bara för att du älskar oss och har frälst oss i Jesu Kristi blod och sår. Var du med oss och förklara ditt ord för oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Jag kommer att gå igenom en del saker som kan räknas till inledningen till första Mosebok ikväll. Alltså inte egentligen texten utan hur boken är uppbyggd, indelning, lite om litteratur, litterära aspekter där, författarfrågan, kronologi. Och det här har jag också på papper, och jag har det också på skärmen här som vi ska kunna se. Till allra första början så ska vi konstatera att boken är en del av det som vi kallar för den röda tråden i Bibeln, alltså Guds frälsningshistoria, där Guds nåd är det centrala begreppet framom andra. Där finns med synd, dom och nåd. Vi har synden i paradiset redan när Adam och Eva föll i synd. Och vi har domen i form av syndafloden. Men vi har också Guds nåd då han slutar förbund med människor mitt i denna onda värld. Och i det här så är det alltså frågan om Guds frälsningshandlande i Jesus Kristus som finns med. Och man kan se att det finns en tydlig, ett upplägg av det här frälsningshandlandet som kännetecknas av att det går från det allmänna till det specifika. Först det breda, det stora, de stora linjerna, och sen går det till mer och mer specifikt. En detalj som finns med där från början och som är väldigt viktigt i den röda tråden, det är ju kvinnans sed i tredje kapitlets 15:e vers där den första profetian, protoevangeliet om frälsaren finns. Och så har vi linjer som jag har beskrivit här med några räckor. I kapitel 4 berättas det om Sets efterkommande. Det är alltså inte Kains och Abels efterkommande, de som först föddes åt Adam och Eva, utan det är Sets som är det här, den som ger upphov till till den här linjen, röda tråden. Sems son omtalas, vi skulle faktiskt nog här kunna slå upp de här ställena, för att det är intressant att följa, fastän vi nu inte går in på själva texten, men så mycket nog att vi tittar på just de här ställena. Så vi tar 4:25 först. Adam kände åter sin hustru, hon födde en son som hon gav namnet Set. Hon sa, Gud har gett mig en annan avkomling istället för Abel, eftersom Kain dödade honom. Och det är den linjen som sen fortsätter, för att vi har ifrån 5:e kapitlet så kommer då Sets släkttavla, som är det här i centrum. Och så hade vi då 9:e kapitlet, vers 27. Och det är ju då efter syndafloden, där Noah uttalar både en förbannelse och en välsignelse. En förbannelse över de av sönerna som skämde ut honom. Och Sem och Jafet, ja, det var han som skämde ut honom. Sem och Jafet, de skötte det ordentligt. Och så förbannar han Kanan, Hams son. Och i 26:e versen så välsignar han Herren Sems Gud. Och i 27:e versen, Gud ska utvidga Jafet, han ska bo i Sems tält. Kanan ska vara deras slav. Han ska bo i Sems tält, alltså Gud ska bo i Sems tält. Det är Sem som är den utvalda av de här sönerna som ska föra släktet vidare. Och därför har också Sem en fortsatt historia i 11:e kapitlet sen längre fram. Och så har vi 12:e kapitlet, utväljandet av Abraham. I 12:e kapitlets 3:e vers, i dig ska alla släktar på jorden bli välsignade. Och så har vi i 21:a kapitlet har vi Isak. Det är ju Abrahams efterkommande som det där S-et avser. Abrahams efterkommande. Och i 21:a kapitlet är det Isaks efterkommande i vers 12. Lyd Sara i allt, säger Gud till Abraham. Allt hon säger till dig, ty det är genom Isak som du ska få din avkomma. Det är Isak fram om Ismael. Och så har vi då 25:e kapitlet då vi kommer till Jakob. Och vers 23, där Isak välsignar, eller det är inte Isak utan det är Rebecka som får höra av Herren, som svar på att Isak bad till Herren för henne att hon skulle få barn. Och så svarar Herren henne, två folk finns i ditt moderliv, två folkstammar ska ur ditt köte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra. Den äldre ska tjäna den yngre. Och den äldre, det var Esau, och Jakob var den yngre. Och det är Jakob som skulle bli starkare, även om han var den yngre. Och så det vi ska komma tillbaka till det här nu, just att Gud väljer ofta de som inte kom först. Och i 49:e kapitlet har vi slutligen av judastam, Judas efterkommande. Och Juda var inte den förstfödde. Vers 10 där. 49:10. Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Det här är en illustration av just det här, hur det går från det allmänna när det gäller först hela världen, och så väljs den ena efter den andra ut av de här sönerna som representerar den riktiga linjen. Så har jag skrivit här, boken är grundläggande för frälsningshistorien. Det är omöjligt att förstå frälsningshistorien i Bibeln. Det är omöjligt att förstå Nya testamentet om man inte går ända tillbaka till Genesis, till första Mosebok. Den är helt grundläggande. Och den har ju också en parallell i slutet av uppenbarelseboken. Om man tänker på de tre sista kapitlen, kapitel 20, 21 och 22 i uppenbarelseboken, så kommer man som tillbaka till paradiset och upplever igen lustgården. Man upplever de samma sakerna som fanns där. Och så upprättas allt, så det blir ett väldigt tydligt slut på historien just genom uppenbarelseboken, frälsningshistorien. Och om man inte har gamla första Mosebok med, så får man inte någon förståelse för uppenbarelseboken. Och så ska vi notera också att vi gick ju genom Hebreerbrevet för inte så länge sedan. Hälften av kapitlet och mer än så av kapitel 11, trons hjältar, ägnas åt personer i första Mosebok. Vi ska lite titta så på inledningsfrågorna och först bokens namn. Det första ordet i Bibeln, det är Bereshit. Två ord egentligen är det i hebreiska. Och de här orden, de är väldigt intressanta. Därför att det ena är preposition och det andra är substantiv, om jag har förstått det rätt. Och det betyder alltså i begynnelsen. Och de här orden finns ju också i Johannes evangeliets början. I begynnelsen var ordet. Det här ordet har gett namn, eller de här orden har gett namn åt det hebreiska namnet åt första Mosebok. Sen har vi då Genesis, som är grekiska, eller kommer från grekiska, det, jag vet inte om det är exakt grekiska ordet. Det har då betydelser i olika sammanhang, födelse, släkt och ursprungshistoria. Och egentligen passar ju alla de där betydelserna in på Genesis i det här sammanhanget. Världen föds, det är allt det har sin början här. Och sen berättar ju Genesis om hur människosläktet har expanderat. Och det är också ursprungshistorien. Det här ordet, det kommer från Septuagintans översättning. Det finns på några ställen i första Mosebok, finns just ordet Genesis. Så hade ju funnits mycket funderingar om författare. Vi ska inte säga mycket om det. Det första vi ska säga är att Jesus och apostlarna angav Mose som författare. Och vi ska där titta på de här två ställena som vi hänvisar till. Johannes evangeliet 5:46. Det är Jesus är i en dispyt med judarna som många andra gånger i Johannes evangeliet. Och så säger han så här: om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Och följande vers också: men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Det är alltså direkt en koppling mellan det att tro på Jesus och att tro på Moses skrifter. Om mig har han skrivit. Det är inget tvivel på att Jesus tror att det är Mose som är författare. Apostlagärningarna 15. Och vers 1. Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omkära sig enligt seden från Mose. Och det här, framställningen här, så utsäger att det är enligt det som Mose har skrivit. Och det är alldeles klart utifrån sammanhanget att betydelsen är att det som Mose har skrivit är det som är grunden för de här judarna då som ville att man måste låta omkära sig också. Sen är det ju en annan sak att det här är ju en misstolkning då, eftersom Mose också hade skrivit att allt ska fullbordas i profeten, när profeten kommer, och att offrena då siktar fram mot honom, även om han inte nämnde då Jesus. Men så tolkar lärjungarna, apostlarna, det är alldeles klart. Nu finns det några detaljställen här som en del menar att måste vara redigerade. Och vi kan ju ta en titt på tre av dem. 14:4. 14:14, tack. 14:14. Där det står att Abraham, det var när Abraham drog ut på krigståg för att rädda Lot som hade blivit förd till fånge från Sodom tillsammans med andra. Då Abraham hörde att hans släkting hade tagits till fånga lät han sina mest betrodda män rycka ut, 318 män som var födda i hans hus. Och de förföljde fienderna ända till Dan. Det märkliga här är att denna stad Dan var inte känd på den tiden. Och åtminstone som man tror idag. Jag ska återkomma till det där, till den där frågan, men vi ska också se på de där två andra. 36. 31. Detta var de kungar som regerade i Edoms land innan någon kung regerade över israeliterna. Här får man väl den känslan att när det här skrevs, så då fanns det kungar som regerade över Israel. För det här var innan någon kung regerade över israeliterna. Och så har vi 47:11. Josef lät sin far och sina bröder bo i Egyptens land och gav din egendom i den bästa delen av landet, i Ramses område, så som farao hade befallt. Ramses dyker upp i andra Mosebokens början, för det var då som farao Ramses tydligen hade funnits. Om man följer den kronologi som vi gör, som jag ska presentera lite senare, så hade farao Ramses ännu inte funnits, och därför inte heller staden på den här tiden. Nåja, det är klart att en bibelkritisk eller positivistisk vetenskap säger att det här är självklart adderat till senare. Och man kan ju också säga att av samma orsak så säger man ju att Jesaja 40 och framåt kan inte vara skrivet av en Jesaja på 700-talet före Kristus. För att han skrev om Koresh, perserkungen Koresh, som kom till makten 538 före Kristus. Han nämner honom vid namn. Och det skulle vara ganska märkligt om vi skulle hitta en bok från 1800-talet. Om jag skulle hitta en bok från 1800-talet där det står att det ska komma en konstig kar i Vasa som heter Ola Österbacka, som ska samla omkring sig folk och undervisa dem och så vidare. Och så skulle jag läsa det där uttryckligen i en bok från 1800-talet. Jag skulle bli något förvånad. Det tror jag vem som helst skulle bli. För det så brukar det inte hända. Att man skulle... Ja, förlåt. Du får nog säga.
Kan du förklara oss med att han var ju en profet?
Ja. Jag tror inte att det är något problem att säga att Gud, han kände ju alla i förväg. Skulle det ha varit för svårt för Gud att säga åt Jesaja att min tjänare är Koresh? Skulle det ha varit för svårt för Gud att nämna Ramses och antyda för Mose att det kommer att bli kungar i Israel? Om det är så att vi har en så liten Gud så att han inte kunde veta det, då förmår han inte heller någonting av det som han har gjort. Att skapa världen, att göra det underverk med Israel som han gjorde, ledde det genom havet och alla möjliga under sen med manna och vaktlar och så vidare. Man kan ju förstås säga att det är svårare för Gud att göra sånt än att säga åt Mose att det kommer att finnas en stad som heter Dan eller någonting sånt. Självklart är det ju inte omöjligt att vi vet ju hur det är med nytestamentliga texter också, att det finns läsarta texter där det har kommit in anteckningar från marginalen som inte finns i det äldsta. Och då har man tänkt att det här är också ursprungligt. Inte vet vi, inte har vi sett originaltexten, så vi vet det. Men det är bara onödigt att säga att det kan inte ha kommit till på Mose tid på grund av sådana saker. För att då utgår man ifrån att Gud kan inte ha uppenbara. Men nu tror vi det att Gud har uppenbara bakåt i tiden, lika väl som framåt. Man brukar ju också fråga sig hur Mose kunde veta då hur Gud skapar världen. Men visst kan Gud uppenbara bakåt. I uppenbarelseboken läser vi om hur Gud uppenbara framåt. Vad är svårare? Vi går vidare. Det finns en så kallad fyrkällshypotes, JEDP brukar man förkorta det här, Jahvisten, Elohisten, Deuteronomium och prästskriften, som man menar är fyra olika källor till Moseböckerna. Men om vi tänker på första Mosebok, vi ska strax titta på det, hur den naturliga dispositionen är, så är det här kraftigt motsagt redan i dispositionen. Och det finns inget objektivt vetenskapligt stöd. En av dem som har skrivit om det här väldigt klart är Seth Erlandsson. Det finns mycket på engelska språkområde där man motsäger den här hypotesen. Och den hypotesen skulle gå ut på att beroende på textinnehållet, vad som står där, så kan man se att det finns olika tider, olika skikt, olika delar av Moseböckerna har kommit till vid olika tidpunkter. Och till exempel det här Jahvisten, så säger att där Jahve, Herren, jag är namnet, där det kommer in, så är det en skildskrift. Och Elohisten använder då Guds namn, Elohim, till exempel i början av första Mosebok. Jahvisten kommer först senare. Det här är då den här hypotesen. Vi går nog vidare från den här. Och slutligen konstaterar jag att många arkeologiska fynd har efterhand motsagt de som har kritiserat Mose författarskap. Det finns väldigt fin arkeologisk litteratur, bibelarkeologisk litteratur som har tagits fram. Man har ju hittat mer och mer fynd som bestyrkar att det kan ha skrivits på den tiden eller att det är rimligt att det har kommit till då, vilket många annars har motsagt. Sen en liten schematisk översikt. Det allra första, det är inledning. Sen kommer det efter inledningen, som slutar i andra kapitlets tredje vers, en följdberättelse. Om ni har folkbibeln så ser ni det här väldigt tydligt. Så att slå upp då andra kapitlets början. Det finns en romersk etta där det står himlens och jordens fortsatta historia. Det här är den första av 10 toledot, som då betyder alltså fortsättningshistoria, fortsatta historier eller följdhistorier. Och det finns exakt 10 sådana här ställen där detta ord toledot finns i hebreiskan. Den första är alltså himlens och jordens fortsatta historia, och man kan läsa det på det sättet att himlen och jorden är rubriken på den här inledningen, första kapitlet. Till och med den tredje versen i andra kapitlet. Och sen efter det fortsätter vi. Då kommer den fortsatta historien efter himlen och jorden. Sen efter att vi har talat om människan, det är fokus på människan med syndafallet och Kain och Abel, så kommer vi till femte kapitlet där det står en romers 2, Adams fortsatta historia. Det föregående avsnittet, det kan alltså rubriceras Adam. Och nu gör alltså hebreiskan inte som vi brukar göra, att man sätter rubriken först. Utan först så skriver man och sen säger man vad man har avhandlat. Och nu går vi vidare, säger man. Så nu har man alltså avhandlat Adam, människan. Nu går vi vidare. Och vad kommer sen? Jo, det ser vi i nästa rubrik. Noas fortsatta historia. Efter den här Adams fortsatta historien så kommer Sets släkttavla och lite in på hur människornas ondska växer. Och det är Noa som kommer introduceras i det här sammanhanget. Och så kommer Noas fortsatta historia med syndafloden under några kapitel till 9. Och från kapitel 10 har vi den fjärde, Noas söners fortsatta historia. Och det börjar med Noas söners släkttavla. Och det är då kapitel 10 och en del av 11. Från kapitel 11, vers 10, kommer Sems fortsatta historia. Och det är då Sems släkttavla som finns i slutet av kapitel 11. Och det här, den här är väldigt kort. De här fem första brukar vi kalla urhistorien. Det här är det som gäller hela världen. Nu följer en insmalning, en fokusering på ett folk. Och då går vi till Abraham. Det här kallas för deras fortsatta historia från 11 kapitlets 27 vers. För att sista versen i det föregående talar om Tera och hans söner. Abraham, Nahor och Haran. Och det här, av det här så är det Abraham, som heter Abraham på den här tiden, är då centralfigur. Det här är ett långt avsnitt, ända till kapitel 25, vers 11. Och där avslutas Abraham, och det kommer in en liten kort passus om Ismael, Ismaels fortsatta historia, några verser. Det är Abrahams första son. Efter det fortsätter vi med Abrahams andra son, Isaks fortsatta historia, som också är ett långt avsnitt, för det gäller inte bara Isak det här, utan det gäller i högre grad Jakob, ända till kapitel 35. Så kommer igen ett litet inskott med Esaus fortsatta historia. Han lämnas inte heller därhen i kapitel 36 och första versen av 37. Sen följer Jakobs fortsatta historia, och det är resten av Genesis. Och det handlar ju mest om Josef, men också om Jakobs familj. Ser vi alltså på de här 10, så är det 5 stycken som gäller hela världen, som kallas urhistorien, och sen är det 5 stycken som gäller patriarkerna. Abraham, Isak, Jakob, Josef, och där inskottet mellan Ismael och Esau lite. Det ska vi också säga lite mer om. Och det var lite rara frågor också som vi skulle lite titta på. 10 huvudavdelningarna som vi just har pratat om. De 5 första beskriver urhistorien, det allmänna, de 5 senare beskriver det särskilda, det sa jag redan. Sen kan vi också säga att i de 5 senare historierna så finns det 3 berättande avsnitt, där den förstfödde i varje avsnitt förbigås av den som föds senare. Vilket då är ett starkt vittnesbörd om hur Gud handlar. Människor skulle handla annorlunda. Människor skulle välja den förstfödde. Men Gud handlar annorlunda. Han väljer den en annan. Det första berättande avsnittet är om Abraham och Isak. Här förbigås Ismael, fast han var den förstfödde. Det är Isak som är löftessonen. Det andra berättande avsnittet är Isak och Jakob. Och här förbigås Esau, fast Esau var förstfödd. Det tredje avsnittet är Jakob och Josef. Och där är det Juda och Josef som får en första position över bröderna. Juda som stamfar för den som blev, där Messias föddes, Jesus föddes. Och Josef kommer ju att framträda också väldigt starkt. Men sen också Josefs söner är det samma sak. Efraim ställs framför Manasse, även om Manasse föddes först. På ett ganska säreget sätt när Jakob välsignade. De här 3 avsnitten, de här berättande avsnitten, de åtskiljs av varsin korta släkttavla. Och då är det Ismaels släkttavla och Esaus släkttavla. Och i båda fallen är det alltså sådana som förbigicks, som inte var med i den här huvudberättelsen. Ska vi ta en annan litterär fråga, och det är siffror. Några exempel på siffrornas betydelse. Det vi börjar, vi tar bara två av dem. Det finns nog flera som man kunde ta. Vi kan ju anknyta till dem sen. Men 10 först som är fullhetens tal. Det har vi ju också i uppenbarelseboken i synnerhet. Men det finns några saker som visar det här också. Antalet fortsatta historier, sa vi redan, var 10. Antalet namn i släkttavlorna, både i kapitel 5 och kapitel 11, är exakt 10. Det kan vi räkna efter själva. Så det här är exempel på hur man tydligen vill man alltså få fram det här. Vi kan ju säga också så att den helige ande har velat visa att det är komplett. Fast den släktregistren är inte kompletta i det här. Det många gånger så framställs de med överhoppade led. Just för att man ska hitta siffror där. 7. Guds handlande med världen. Det är ju särskilt starkt i uppenbarelseboken. Skapelsedagarna. Sen om man läser de hebreiska orden, vilket inte jag mäktar, så jag får lov att bara lyssna på andra källor. Så ska det finnas 7 hebreiska ord i första versen, Genesis, och det finns 14 ord i andra versen. 14 är 2 gånger 7. Det är en liten intressant detalj. Sen antalet namn i släkttavlan i kapitel 4 är 7 stycken. Så där avviker det då. Och så finns det flera variationer i flodberättelsen där det just talet 7 är viktigt. Det finns 70 avkomlingar till Noa i kapitel 10. 7 gånger 10. Som räknas upp då som en namn. Och så finns det ett 7-faldigt löfte till Abraham i kapitel 12. Vi ska så se lite på den här mer detaljerade innehållsbeskrivningen som man kan skissera upp. Skapelsen, den finns ju då i första kapitlet och 3 verser in i andra kapitlet på det sättet att de 2 första verserna utgör en inledning. Sen finns det en huvuddel och så finns det en summering, en sammanfattning. Du visste redan det hur en uppsats skulle skrivas, för så där lärde man sig i skolan att man ska skriva uppsatser. Först en inledning, sen en avhandling och så en avslutning. Och det är precis det som det är uppdelat i det här. Sen har vi Adam och Eva i lustgården i andra kapitlet, före syndafallet. Då Eva berättas närmare om hur Eva skapades och det blev man och hustru ett kött. Så har vi syndafallet och dess konsekvenser, kapitel 3. En oerhört allvarsmättad skildring. Vi har också en allvarsmättad skildring i 4:e kapitlets början, som beskriver syndens snabba tillväxt. Så finns det 2 släktregister. I slutet av 4:e kapitlet och i 5:e. Och jag har lånat dispositionen från Concordia Self-Study Bible. Och där har de kallat de här 2 släktregistren. Det ena högmodets släktregister. Och det är alltså i 4:e kapitlet. Kains släkttavla. Som slutar med Lemek. De sätter sig upp mot Gud, de är högmodiga. Och så den andra släkttavlan från slutet av 4:e kapitlet och till 5:e kapitlets 32:a vers. Det är kallas för dödens släkttavla. Därför att i varje uppräkning av en person, hur gammal han blev när han dog, eller hur gammal han blev, så står det alltid efteråt, därefter dog han. Döden betonas väldigt mycket. Det är en följd av syndafallet. Och det är en inkärps här, om och om igen. Sen finns i 6:e kapitlets början en beskrivning av syndens omfattning före floden, före syndafloden. Ondskan växte till. Så har vi då syndafloden, punkt 7 här, som pågår några kapitel, som kan delas in då i följande delar, förberedelser, där Noa får veta att han hade ska komma en flod och där han får i uppdrag att bygga arken och hur han då verkställer det här bygget. Och så har vi då dom och räddning, där floden kommer, vattnet stiger, ett antal verser i 7 kapitlet, och hur sen vattnet sjunker undan och de som var i arken räddas. Dom och räddning kontrasteras mot varann. Och vi kommer att se sen också hur intressant det här är litterärt. Därför att det finns en stor kiasm som är en litterär faktorn för en sån här timglasform där man som man ofta brukar ställa upp i, så att man drar in indrag på utsagorna till mitten och sen drar man udden tillbaks igen mot slutet, och så är det precis en symmetri i det här. Och precis en sån finns väldigt tydligt här i syndaflodsberättelsen. Sen finns syndaflodens efterdyningar, och det är ju ett ord som passar bra att använda i det sammanhanget. Men det är också en symbolisk betydelse av ordet, det här efterdyningarna. Det som följer efter, för det var nog inte bara positivt heller, det som kommer sen. Men först kommer det i alla fall en positiv sak, ett nytt löfte. Gud ger ett löfte i 8 kapitlet, vers 21, att härefter ska jag inte mer förbanna jorden för människans skull. Jag ska aldrig mer döda allt levande som jag nu har gjort. Och så följer nya förordningar, där bland annat Gud ger också kött av djuren att äta åt människorna, och inte bara växtriket. Och så kommer en ny relation där Gud sätter regnbågen till ett förbundstecken. Det här är ju inte egentligen det gamla förbundet. Det är ett speciellt förbund med Noa, det här. Det kunde också stå här ett nytt förbund. Men för att inte riskera att rodda till det med gamla och nya förbundet, som är någonting helt annat, så står det här, det är en ny relation. Men det gäller i alla fall regnbågen och det här tecknet. Och så efter det kommer en ny frestelse. Noa planterade på marken, som vi sjunger i visan, gubben Noa. Och så drack han sig full. En ny frestelse drabbar människorna. Och så kommer det sen följare ett slutord där Noa sen uttalar förbannelsen och välsignelsen, det som jag redan hade hänvisat till. Sen kommer det någonting oerhört svårt och intressant. Svårt vet jag inte om det är att läsa, men det är svårt på det sättet att man ska få sig en klar bild av det. Folkens utbredning. Och det ska vara oerhört intressant att kunna se en karta över den här utbredningen på det här 4-5 tusen år före Kristus. Eller någonting sånt. När kontinenterna delades, som det finns antydningar också till i Bibeln och som vetenskapsmännen menar. Folkens utbredning kommer först ifrån folkens spridning ut på jorden, där Noas söners släkttavla beskrivs. En massa olika folk. Och att följa de här folken så är verkligt fascinerande vart de har hamnat. Men det är inte någon fullständig beskrivning, så att vi skulle kunna pricka in alla ursprungsfolk på runt om jordklotet. Språkförbistringen som omtalas i kapitel 11, där de då hamnar ut verkligen. För att det här kapitel 10 handlar då om vilka som blev stamfäder till olika folk, men i kapitel 11 så omtalas då att de måste verkligen spridas ut över jorden. Och så har vi då den första semitiska släkttavlan som finns i 11 kapitlet. Så kommer vi till patriarkhistorien. Först är det Abrahams liv, ett mycket långt avsnitt, först Abrahams bakgrund, där han noteras som Teras son, och hur han får i uppgift att flytta bort. Sen beskrivs Abrahams land. Ett nytt land ska jag ge dig. Abrahams folk, hur han lever. Lot och de andra och Isak föds och ska offras. Och så Abrahams sista dagar beskrivs ännu som slutvinjett på det här avsnittet. Så har vi Ismaels efterkommande som ett kort inslag. Det är då den här lilla släkttavlan som vi redan var inne på. Och sen efter det följer ett långt avsnitt om Jakobs liv, där vi fördelar med Jakob hemma. Han och Esau blir födda och hur han skaffar sig förstfödslorätten genom en list. Och hur han sen skaffar sig välsignelsen av Isak på ett sånt brutalt och grymt och orättfärdigt sätt att han måste fly. Så berättas det i några kapitel om Jakob utomlands. Och hur han då hos Laban, hans morbror, skaffar sig rikedomar. Sen måste han återfly från Laban, för han blivit illa ansedd i Labans ögon, och så kommer han hem tillbaka, och där beskrivs sedan hans återkomst och liv tillsammans med sina många barn. Slutligen har vi, ja, innan vi kommer till det allra sista, har vi Esaus efterkommande, som är också en liten bit bara. Och så kommer slutligen Josefs liv, med Josefs karriär, som man verkligen kan kalla en karriär, fastän den hade djupa dalar. Han var ju älsklingssonen, och på den grund blev han utsatt för brödernas avund och slängde i en brunn och sålde till midjaniter, som förde honom till Egypten och sålde honom till Potifar, och så blev han utsatt där för ett illvilligt dåd av Potifars hustru och hamnade i fängelse. Och i många år var han i fängelse. Men så kom då hans upphöjelse, som blev storartad, och han blev faraos närmaste man. Och det är i det sammanhanget sen som han får att göra med sina bröder. Och efter att han har gett sig till känna för sina bröder, så då ber han att Jakob och hans husfolk ska flytta dit till Josef, undan hungersnöden som då ännu var rådande i Kanan. Och slutligen har vi Jakobs sista dagar och Josefs sista dagar, som avslutar första Mosebok. Så där sätts punkt för patriarkhistorien. Och så kommer det ett långt, långt, långt hopp innan andra Mosebok börjar. Det här är en översikt innehållsligt, men nu ska vi ta en titt på kronologin, och jag ska ge er de här papprena som ni kan skicka runt av den. De här papprena, varsågod Boris. Det här på ena halvan av det här pappret finns det en helhet ända fram till exilen och lite, till och med lite förbi. Och på andra delen finns sen en liten inzoomning över patriarkhistorien. Vi kan ta en liten funderare. Räcker det till där eller blev det för lite? Kanske jag skickar för lite papper dit. Nej, det räcker. Uppe till vänster, ur historien, där har vi skapelsen, syndafallet, syndafloden och Babelstorn eller språkförbistringen. Man kan lätt komma ihåg de där fyra stora händelserna om man tänker på 4S. Skapelsen, syndafallet, syndafloden, språkförbistringen. De här ligger före tiden. Man vet egentligen inte just någonting om det här. Det finns ju uträkningar, och vi ska nog sen när vi går in på de här släkttavlorna försöka skissera hur man av gammalt har tänkt sig att den här kronologin är. Men Samtidigt så måste vi säga att det går inte att få någon helt exakt bild av det, därför att det finns tydligen också bortlämnade delar, därför att man har vissa avsikter att göra de här antalen eller ta fram de mest bemärkta stamfäderna. Då har man ju i gammal klassisk kristendom räknat med att världen skapades drygt 4000 år före Kristus. Det finns ju modeller av det här också som säger att Gamla testamentet varade 4000 år, Nya testamentet 2000 år och sen kommer ännu 1000 år. Fridsrike. Och då skulle det bli sammanlagt 7000 år. Det här är då en modell som bygger på att man läser en del bokstavligt som nog knappast har tänkt som att läsas bokstavligt. Och de här 4000 åren är nog osannolika. Om man frågar en bibeltroende vetenskapsman, till typ Seth Erlandsson, så säger han att han brukar säga, åtminstone har han försagt det, att han kan tänka sig att det finns ett utrymme i Bibeln som medger upp till 10 000 år före Kristus för skapelsen. Men det är ju någonting helt annat än vad vetenskapsmännen lär när det är frågan om miljarder år. Hur som helst, så den här tiden före 2200 ungefär, så den är blåfärgad här, och den är synnerligen lite dokumenterad i kronologi, så att man skulle kunna pricka in vad som har hänt under den här tiden. Däremot från Abrahams tid så börjar man redan kunna gissa en hel del. Det finns en del skrifter som man kan koppla samman med Bibeln. Men man kan inte fastställa en kronologi exakt. Det står en del årtal här. Och jag har också skrivit en varning där på pappret. Det hämtade från Concordia Self-Study Bible, det här också. Och det finns flera varierande modeller. Det här är en modell. Och de här årtalen kan man komma fram till när man läser de här släktregistren. Hur gamla de var när de fick sina barn och när de dog och så vidare. Så kan man försöka sammanställa dem. Och sen kan man också sammanställa dem utifrån vissa uppgifter av regenter. Till exempel i Egypten, och gå bakåt i tiden till de här patriarkerna därifrån. Då det anges att Israel var 430 år i Egypten, till exempel. Så kan man då dra slutsatser. Det finns en annan modell där uttåget skulle vara placerat ett par 300 år senare. Och då skulle domartiden bli väldigt kort. Och det blir svårt att få att gå ihop med Bibeln, men det går vi nog inte in på här. De här anteckningarna om olika födelsetider är alltså en modell, och där, enligt det skulle Abraham ha fötts 2166 före Kristus, före vår tideräkning, 2166 om man ska säga det med hundratal. Och sen flyttar han till Kanan då 2091. Jakob föds, jag har lämnat bort här, det finns i patriarkhistorien, Isak. Jakob och Esau föds ungefär 2006. Josef såld till Egypten 1898. Jakob flyttar till Egypten med familj 1876. Och Mose föds 1526. Uttåget 1446. Då, det vet vi då att Mose var 80 år gammal då när uttåget skedde. Och sen har vi då kungarna. Och från det ögonblicket, den här pilen, kronologin är osäker, den sträcker sig fram till det förenade kungariket. Från den tiden finns det kronologi med regentlängder, så att man vet tämligen. Det finns visserligen ett glapp. Det kan kasta på ett eller två år. Det finns olika modeller där också. Och därför kan man till exempel säga att riket delades 932 eller 930. Det kan vara lite glapp där. Och på samma sätt så när Jerusalem föll under Nebukadnessar, det kan man säga att det var 588. Det kan vara 587, och det finns också en del som säger 586. Det finns olika modeller för det. Men att de hänger ihop ändå rätt så klart. Fast det liksom kan lite förskjutas med ett par år det här på skalan. Och det är inte så riktigt lätt för en obevandrad att veta vilken modell som är den rätta. Vi var ju inne på det där också när vi gick igenom Hesekiel. Där det finns då, där de här årtalen, just osäkerheten om årtalen, gör att det finns svårighet att tidsbestämma precis. Men sen ska vi lite ännu titta på patriarkhistorien, den andra delen av det här, lite närmare. Där kan vi titta på en intressant sak angående patriarkernas ålder där på övre sidan. Om Abraham föds 2166 och dör 1991, så blir han ju, kan man nog lugnt säga, väldigt gammal. Men Isak blir också väldigt gammal. Föds 2066 och dör 1886 och 180 år. Och det här, det är intressant att notera att Isak, han lever ganska långt fram i Josefs tid. Men han dör innan Jakob med familj flyttar till Egypten. Och det är, han dör väl tydligen just före hungersnöden. Josef, han lever däremot, ja, Jakob var det däremellan. Jakob och Esau föds då samtidigt, det är tvillingar, 2006. Jakob dör 1859, men titta nu där nere på Jakob flyr till Harran. Enligt Concordia Self-Study Bible så skulle det här årtalet vara 1929. Han är ju inte så väldigt länge där. Och han kommer tillbaka då från... nu finns det inte med det här när han kommer tillbaka. Men var det på föregående sida? Nej, det var det inte heller. Det ska ha funnits möjlighet att lägga in det. Det är något 10, det är väl 14 år eller hur det var. Lite längre kanske. Men att Jakob skulle ha varit 77 år gammal när han flydde undan Esau, det låter ju nog lite underligt. Vad gjorde han hela den tiden där före? Han gifte sig inte och han var nu där hemma hos sin mamma. Tills han var 77 år gammal. Och han var älsklingssonen. Rebecka höll sig om honom. Så hon släppte inte iväg honom. Sen så far då Jakob till Harran. Och där får han en massa barn. Vid den åldern. Och så kommer han då tillbaka. Josef föds på Jakobs ålderdom. Josef föds 1915 när Jakob är 91 år gammal. Och då föds ju ännu Benjamin ännu senare. Josef lever inte mer än 90 år. Nej, 110, förlåt. Det gäller att hålla i minne att det här går bak fram. 110 år gammal om jag räknar rätt. Så han blir ju, lever betydligt kortare tiden än de här andra patriarkerna. Kan man ju lite försöka hålla i minne sen när vi går igenom det här. Och samtidigt då också komma ihåg att årtalen är inte alls säkra. Det är mycket svårt att kunna få någon klar bild i den där historien. Nästa gång ska vi då börja med första versen i första Mosebok. Ni får gärna repetera det om ni inte nyligen har läst första Mosebokens första kapitel. Det är ju ett mäktigt kapitel, detta som börjar. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sade, var det ljus. Han sade, i begynnelsen var ordet. Och det är det mäktiga som vi också börjar med i den här sången. Det är att skaparen har skapat ur intet. Han sa det och det blev. Han bjöd och det stod där, som också saltaren säger. Och där får vi då avsluta för ikväll. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.